just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
God morgon!
God morgon, Syran.
Hur är läget?
Det är bra. Ja. Jag känner mig väldigt glad och pigg idag. Än fast det är tidigt. Pigg, ja. Nu känner jag mig piggare än i morse.
Ja, vi kan ju säga det. Klockan är faktiskt typ 7:45. Och vi ska podda idag. Och vi kör ju tider som är liksom innan eller efter arbetstid. Eftersom det ska funka för mig också. Precis. Jag har ett så kallat vanligt jobb.
Jag har bokstavligen tagit mig direkt från sängen hit. Alltså jag har, ja, du ser ju hur jag ser ut.
Ja, jag ser det ut.
Håret åt alla håll och liksom.
Men du fick ändå på dig din concealer så att säga.
100%, 100%.
Ja, den är liksom alltid på.
Nej, du vet det är den ju verkligen inte.
Jo, fast vi vet ju att den är alltid på. Alltså till och med när du har opererat bort ena lungan.
Precis.
Ja. Ja, men idag är det ju den 8 mars. Den internationella kvinnodagen. Och det är ju en sån dag som... Ja, men jag brukar tänka på att det ibland finns lite så här missuppfattning kring den dagen. För ofta så ser man ju på sociala medier och även i stormedia ibland att folk liksom gratulerar varandra.
Ja, men det har jag. Alltså jag har gjort det senaste åren. På Instagram har så här grattat andra kvinnor på våran dag. Men jag vet inte, så här, ska man göra det? Eller så här, det finns ju inget rätt och fel. Men ju, så här, ju äldre man blir så kanske man så här, tänker till lite om så här, vad handlar dagen om egentligen?
Ja,
jag vet fortfarande inte vad den handlar om, exakt.
Nej, men jag tycker ju inte att man ska gratta varandra på internationella kvinnor.
Jag tycker inte, varför tycker du inte det?
Nej, för att alltså, det är ju egentligen en dag för att uppmärksamma det förändringsarbetet och det då inom situationstecken den kampen som många kvinnor har drivit liksom under väldigt, väldigt lång tid för att vi ska nå ett jämställt samhälle. Så det är snarare en dag att tacka alla de kvinnor som har gått före och visat vägen. Ja, men som har drivit igenom liksom aborträtt och preventivmedel och föräldrapenning och liksom förskola. Alla de här frågorna liksom som kvinnor verkligen har drivit fram. Så jag tänker att det är en dag där man istället ska liksom se tillbaka och vara tacksam för allt det jobbet som har gjorts. Men också att kanske erkänna och identifiera att det finns fortfarande en bit kvar att gå.
Ja, nej, men det är ju jätte... Alltså, det är ju den viktiga delen i det. Men det är också så här, det är inte det man ser på social media. Och jag tror att det är väl för att man kanske inte riktigt vet varför man har den.
Då. Nej, men nu vet ni. Så nu tänker ni på det.
Nu vet ni.
Ja, men på tal om det också.
Men det är också så här, det är ju fantastiskt att man hyllar och lyfter kvinnor också.
Jo, självklart. Så. Men jag tror att det är viktigt att fortfarande så här, förstå liksom vägen hit. Och att också vara tacksam för de liksom privilegier vi åtnjuter idag.
Absolut.
Om vi bara tittar på hur det var liksom för våra far- och morföräldrar så levde ju de i en väldigt annan tid när det kommer till liksom rättigheter för kvinnor.
Ja.
Men på tal om 8 mars också så såg vi faktiskt på vägen hit i Expressen att de har gjort en lista med kvinnor som de tycker är förebilder och sådana som inspirerar och engagerar andra kvinnor. Och då har ju de tagit med dig på den listan, Syran. Det är ju fantastiskt.
Ja, det var ju väldigt
Elin Kjos, 33 stod det visserligen.
Ja, det kändes som en viktig detalj eftersom jag är 34.
Det är ju fel. Men så stort.
Jag kan leva med det.
Plats 28 av 100. Ja, det tycker jag vi tar en applåd för.
Det känns konstigt att applådera åt sig själv. Men nej, men det känns ju jättehärligt.
Ja. Ja, det är jättekul. Och det är ju, gud, det är ju så väl värd som du inspirerar och engagerar.
Ja, vad gullig du är, Syran.
Ja, jag tycker det är jättefint. Ja, vad ska vi snacka om idag då? Vi tänkte ju kanske att vi skulle liksom uppehålla oss lite kring just du ska kvinnofrågor.
Ju, ska inte du föreläsa ikväll?
Just det, det ska jag ju faktiskt göra. Ja. På temat om jämställdhet ju. Jag och våran lilla syster Emma ska ju föreläsa för studenter på Örebro universitet.
Vad ska ni prata om då?
Jo, för några år sedan, det här var väl 2000, när var det MeToo kom? Det var för 2018.
Var det så länge sedan?
Ja, det var 2017 och 2018. Men då startade i alla fall min lilla syster Emma och jag ett upprop liksom när hela MeToo kom då. Och vi startade det här uppropet som heter Med vilken rätt för alla jurister.
Just det.
Ja, där vi samlade drygt 6 000 som skrev under på uppropet och som fick liksom en enorm spridning och det hände väldigt mycket inom våran bransch. Sen har vi av olika anledningar inte liksom frontat så mycket kring det här i media. Men vi har...
Fast ni gjorde ju det då.
Nej, vi gjorde inte det. Och det var faktiskt medvetet för att alltså uppropet, jag tänker att vi kan prata om det liksom i ett annat avsnitt, men bara...
Det hade varit så kul att ta hit syrran, alltså Emma.
Exakt, det kan vi väl göra.
Då kan ni berätta om det.
Ja, hela den resan.
Det projektet. Ja. Ja, det är en jättehäftig grej som ni gjorde.
Ja, exakt. Nej, men det gör vi. Det var väl egentligen så att så här, det var så många kvinnor som gick ihop och skrev under. Och då kände ju inte vi att vi ville liksom, ta det. För det var liksom kvinnornas upprop, alltså gruppens upprop så. Och inte vi som skulle fronta och företräda det. Så det är anledningen till det. Men däremot så har vi ofta varit och pratat för studenter. För det är en sån sak som vi har tyckt är jätteviktig. Om vi kan inspirera eller så något frö hos någon ung juriststudent kring hur de kan driva förändringsarbete. Så har vi tyckt att det är superviktigt. Så det ska vi göra ikväll. Det ska
bli vad superkul. Kul.
Ja, jättekul. Jag tänker att vara kvinna idag. Om man ser tillbaka till hur det var för liksom så här 50, 60 eller 100 år sedan. Så vi lever ju ett oerhört privilegierat liv i jämförelse på många sätt. Men det finns också en hel del utmaningar med att vara kvinna i ett modernt samhälle.
Det gör det absolut.
Ja, och jag tänker en del i det är framförallt när det kommer till familjeliv och barn. Det är ju inte helt okomplicerat att vilja ha allt, om du förstår vad jag menar.
Hur menar du mer specifikt?
Nej, men om du till exempel vill ha en karriär. Och du kanske vill göra karriär där det krävs att du lägger ner ganska mycket tid på ditt arbete under ett visst antal år.
Mm.
Men du kanske också vill ha familj. Det är en ekvation som kan vara lite svår. Det behöver inte vara det, men det kan vara det.
Mm.
Och vill du ha dessutom kanske fler än ett barn, då blir det liksom kanske ytterligare lite svårare.
Men jag tänker väl det är också kanske någonting som, det beror ju på vilken bransch man är i. Men jag tänker absolut. Det är väl någonting som du verkligen har stött på inom alltså din bransch.
Ja.
Eller hur var det för dig snarare?
Ja, men precis. Alltså jag var ju 26 tror jag när jag blev gravid med Lycke. Ja, precis. Jag fyllde 27. Så
det är ju väldigt ungt. Alltså om man tänker i Stockholm så är det en väldigt ung ålder.
Ja, alltså jag tyckte ju inte att jag var så ung då. Men det kanske också har att göra med att jag började ju plugga direkt efter gymnasiet. Så jag hade ju redan jobbat i flera år. Och jag hade blivit advokat och sådär. Så att för mig så här, det kändes ändå som att jag inte var så ung. Men jag kommer ihåg att när man blev inskriven på så här, mödravårdscentralen. Då sa de det till mig. Du är en oerhört ung förstföderska.
Jaha.
Och då tänkte jag, men vad är verkligen det? Men då menar hon att ja, i Stockholm så är man väldigt ung. Om man är under 30. Och det tyckte jag var ganska intressant. Men för mig så var det ju liksom... Jag jobbade ju som advokat då och jag jobbade ganska mycket. Och det var ju inte helt okomplicerat. Alltså jag märkte ju att så här, det skulle vara nog...
Du jobbade ju dag och natt den perioden.
Jag jobbade mycket och var ganska stressad. Och det var ingen, liksom i ett rätt perspektiv så var det ingen jätteglad tid i mitt liv.
Nej.
Men att jobba så och ha ett litet barn, det hade ju aldrig fungerat.
Nej.
Så för mig blev det ganska naturligt att ta ett steg iväg från den branschen då, eller den delen av branschen och att istället söka mig till ett bolag och börja jobba som bolagsjurist.
Men det var ju inte helt självklart. Alltså när du blev gravid så var det ju inte... Alltså du var ju verkligen mitt i...
Ja, absolut. Det var ju inte någon bra timing.
Nej, du var ju verkligen i den perioden när du ville
avancera.
Komma någonstans. Ja. Du ville hela tiden liksom komma högre. Du ville... prestera och du la ju, alltså du vigde ditt liv åt jobbet, det gjorde du verkligen.
Ja, 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 absolut.
Så jag kommer ihåg det när du blev, alltså när vi såg att du var gravid, för det var ju inte,
nej, det var inte planerat.
Planerat egentligen. Jag kom, alltså, jag kommer till och med ihåg när, vi, när jag var hemma hos er.
Ja, vi skulle gå och käka middag, eller hur?
Ja, och du hade ju inte, alltså jag tror att du hade, din mens hade varit sen, va?
Ja, men det var ju mer att jag hade ju fått såna juicy boobs.
Ja, det var ju det. Ja. Så vi tänkte ju så här, alltså någonting är det ju. Så jag kommer ihåg så här, för vi hade ju köpt graviditetstesten och sen så var jag så här, men ta det nu innan vi går ut och äter, ta det, ta det. Men du ville ju vänta.
Ja, för man skulle göra det på morgonen. Det är ju så det alltid står på de där.
Ja, precis. Men vi kände gärna så här, men vi kör. Och sen så tog du det. Och sen så var det, jag kommer ihåg, alltså du blev ganska chockad på ett sätt.
Ja, det var ju klart det blev det. Och det blev ju positivt så här inom loppet av 5 sekunder. Det var inte så här, du vet, vänta 15 minuter. Det har man ju förstått också, när det är positivt, då är det verkligen positivt.
Ja, då är det. Det var ingen snack om saken.
Nej, det, nej, var, det var inte.
Positivt.
Ja, det var positivt.
Men för det kommer jag ihåg också, det var inte, alltså jag menar, sen var ni ju så glada och lyckliga,
ja,
men den första reaktionen var ju inte, kom ihåg hos dig, det var ju så här, shit, jag liksom, passar det här in i mitt liv just nu?
Ja, så var det.
Hur ska jag göra med karriären, med jobbet?
Ja.
Så att du var ju, alltså du tvekade ju en del.
Ja, men det var inte, det är ju också, och det är ju så, på något sätt också, det här är så komplext att prata om, för att jag vet att det finns så många som kämpar så hårt med att få barn.
Ja.
Så därför att ens liksom,
Ja, men ens ha det privilegiet att kunna välja.
Ja, precis. Eller att ha de tankarna på något sätt blir så fult.
Ja.
Men
du kan ju inte jämföra med någon annan.
Nej, jag vet det. Men det är klart att, alltså, de tankarna kommer ändå. Men jag är ju bara så oerhört tacksam för att jag såklart landade i det liksom, enda rätta som, för oss. Vilket såklart var att liksom, fullfölja graviditeten. Och det har ju bara varit helt fantastiskt. Men det tycker jag också är en sån sak som kan vara så här ett viktigt medskick. För att för mig har faktiskt inte mina graviditeter eller mina barn egentligen satt hinder i min karriär. Men däremot har jag varit tvungen att välja andra val.
Mm,
och det tror jag är en sån sak som man kanske inte, i alla fall så som samhället ser ut idag, så kanske det inte går att göra karriär på precis samma villkor som många män, givet att många män inte är hemma med sina barn. Men då kanske man får hitta andra vägar. Som till exempel för mig, så här, jag har bytt jobb nästan varenda gång när jag har fått barn. För det blir på per automatik då att du eskalerar i ansvar, men också oftast i inkomst eller i lön, lönenivå. Så att det går ju, men man måste vara lite mer om sig och kring sig. Och där kan jag ju önska att det inte skulle behöva vara så.
Nej, att precis, att du skulle kunna vara på det jobbet som du kanske känner så att jag vill vara här, liksom göra karriär och klättra, och inte känna att du måste söka dig till annat.
Nej,
håll.
Precis, för att jag vill liksom keep up.
Ja, precis, för att du vill ha båda. Du vill, exakt, ha karriär och du vill ha barn.
Ja, exakt.
Så.
Och där tänker jag, till exempel om man drar parallell till advokatbyråer, där, och så är det ju på många, advokatbyråer är ju konsulter, och så är det ju på liksom, i princip alla konsultföretag, att du mäts ju på antal timmar. Så om du är ute och sen, liksom, om jag hade jobbat för en klient, då skriver jag ner så antal timmar jag har jobbat för den klienten. Och sen så får jag liksom, ju fler timmar jag lägger in i systemet, ju mer ersättning kan jag få.
Herregud, vilken så här, alltså vetskapen kring det också, det var ju därför du satt.
Ja, men precis, alltså det blir ju lite
hela
så.
Nätterna, typ. Ja.
Så då blir det också att om du då har ett liv där du behöver, eller inte behöver, där du vill hämta dina barn på förskolan, innan förskolan stänger, så blir det svårt att få ihop den ekvationen. Så där är väl en sån del att så här, vi kanske inte ska, alltså vi måste ju börja mäta arbetsinsats på ett annat sätt.
Ja.
Och det är ju många företag har ju kommit oerhört långt med, det här är ju en icke-fråga hos de allra flesta bolagen. Alltså det vill säga att folk skaffar barn och att det inte är någonting som blir ett hinder för din möjlighet att eskalera. Men det finns ju fortfarande arbetsplatser där man har ett förlegat sätt på det här. Och där tror jag man skulle behöva börja värdera saker annorlunda.
Ja, det tror jag verkligen. Men jag kan ju tänka också att du fick en annan syn på vad att göra karriär innebär också när du fick barn sen. Nej, men så att den, eller inte en annan syn, men jag tänker så att den planen du hade som advokat när du blev gravid, den planen som du kanske hade sett framför dig förut, att den ändrades för att du kanske fick ett annat perspektiv också på hur du ville leva.
Verkligen.
Så jag tänker det.
Vilken fin reflektion. Alltså så, ja, men så var det ju verkligen. Och det tycker jag också är en sån här grej att det kan ju på ett sätt vara, och det är en sån sak vi brukar prata om med studenterna också, att det, man blir väldigt så här matad om hur en karriär ska se ut, eller vilken väg som är, liksom, hur de olika stegen ser ut och så vidare. Så är det ju inte riktigt. Och det är framförallt när man blir äldre och när man skaffar sig erfarenhet som man också märker det. Jag märkte ju till exempel att så här, just den delen, alltså advokatbranschen, var ju kanske inte... jag kände ju till exempel inte mig själv så fri.
Nej,
där.
På vilket sätt?
Ja, alltså dels så... Och det här kanske kommer att låta skevt, men dels så lyder man under något som kallas för advokatsekretess. Man lyder under advokatetiska regler som gör att man inte får göra eller liksom säga vad som helst eller prata med liksom, om vad som helst och sådär.
Nej.
Och det handlar mer om att så här, klientens intressen, alltså du företräder ju en klient och det är, liksom, det är viktigare än allting annat. Så om du skulle sitta på en middag till exempel och det skulle komma upp en diskussion där det här kanske är ett potentiellt samarbete som den här klienten skulle kunna ha, då måste du liksom typ avlägsna dig.
Lite,
ja, men ja. Du får avlägsna dig från situationen nästan.
Aha.
För att du kan få information som kan vara liksom skadlig för din klient. Alltså, ja, det finns massa sådana där grejer.
Mm.
Och det i sig är väl inget problem, men det jag upplevde att så här, ja, men du vet ju hur jag är. Jag är, liksom, jag är öppen och sprudlande och jag är på det sättet kanske en så här otraditionell jurist.
Mm.
Jag klär mig gärna färgglatt och så här. Och det passade inte riktigt in i den mallen.
Nej.
Det är en mall som är ganska tydligt satt. Ja, men du vet ju, det är kostym och det är dräkt och liksom, saker och ting är ganska korrekt. Mm. Och jag är inte så korrekt.
Nej.
så jag, det var liksom min persona. Jag upplevde inte att så här, det som jag är bäst på kom fram på bäst sätt inom det yrket liksom så.
Nej. Och då var det ju inte rätt väg.
Nej,
för dig i slutändan ändå.
Och
exakt. Det var väl jättefint att du fick liksom, när du blev mamma att du fick dels andra perspektiv på det med karriären, vad som är viktigt, hur du ville jobba och också känna att det var kanske mer viktigt för dig att ha ett jobb där du kan vara fri.
Ja, och det har ett jobb som jag verkligen brinner för och kan vara mig själv.
Precis.
Och det tycker jag är en sån lyx nu när jag är äldre. Att jag har liksom kunnat välja arbetsplats utifrån det jag känner att så här, men här är jag välkommen. Ja. Och här värderar man mig.
Mm.
Så. Och det är liksom en innest. Och det tror jag att hade jag inte bytt jobb i den takt jag gjort så hade jag inte fått det. Så det är jag väldigt, väldigt tacksam för.
Nej, idag är jag på en stor bra plats. Att också många... Men det känns också så här, lite som att det har förändrats lite de senaste åren, att fler, alltså vi behöver inte prata kvinnor, det är säkert, men också, ja,
absolut.
Men att det är viktigare att känna, ja, men just det här,
självförverkligande.
Man kan, ja, precis, ja. Självförverkligande, man kan vara fri, man kan vara som man vill, och lite mer så här, kanske reflekterande över hur vill jag leva, och inte bara så här, leva för sitt jobb. Göra karriär på pappret, jobba dygnet runt, utan att så här, stanna upp och reflektera överhuvudtaget.
Ja, men verkligen. För vad är det värt om man ändå inte brinner för det? Man känner inte att man är sann mot sig själv. Man
Nej.
Är inte sig själv. Alltså, ja, jag tänker ofta på den här gubben. Det finns en sån här karikatyr. Det är ett skelett som springer. Och så sitter det som ett snöre som går från bakhuvudet. Och sen så sticker det liksom ut framför ansiktet. Och på den så hänger en sedelbunt. Och ja. Så springer han. Men han kommer ju liksom aldrig närmare
den
här sedelbunten, för ja. Den sitter alltid still. Men han springer,
jakten,
ja. Precis, tills han sen springer ner i graven.
Ja. Nej,
ja, men den är ganska
tragisk.
Viktig.
Ja. Jo, men verkligen. Och det är ju ja, men så allt som vi liksom har upplevt och lever i liksom de senaste åren. Också så här hur viktigt det är att verkligen reflektera över hur...
Hur man lever, ja.
Hur man lever. Och jag menar, jobbet är ju en så viktig del av ens vardag. Även om man är så, ah, men man ska inte leva för sitt jobb och så här. Men alltså, man spenderar majoriteten av sin dag
Verkligen.
På jobbet. Och därför är det ju så viktigt att välja någonting där man känner en lycka i.
Ja.
Det kanske inte är så lätt att hitta ett jobb som man bara så här älskar att gå till varje dag. Det är inte det, men jag tror att det är viktigt också att känna så här att är jag på en bra plats? Är det så här jag vill ha det?
Men jag tror att så här... Då tänker jag mycket på liksom din resa, hur du har tagit kommando över ditt liv. Och jag tror att det kan man applicera och anamma på så mycket inom arbetslivet. Jag tror egentligen att människor skulle kunna förändra sin egen situation och försätta sig i en situation där man är betydligt mer nöjd och engagerad och passionerad över det man håller på med. Om man faktiskt själv tog ansvaret för att driva åt den riktningen.
Absolut, det tror jag också.
För det tror jag ibland, så här, jag kan uppleva att det är lite så här slentrian och lite slött. Att man är så här, trivs inte på jobbet. Ja, mina kollegor är liksom, det är inget bra och chefen är jobbig. Och
men
liksom.
Det är mycket fokus på allt som är jobbigt och tråkigt.
Exakt.
Och hemskt. Och...
Ja, och om det nu är så att man är i en situation där man känner att det har blivit ett mantra. Att allting på jobbet är fel. ja, men antingen så accepterar man ju det.
Mm.
Eller så gör man ju någonting aktivt och tar sig därifrån. Och försätter sig i en situation där man har en annan upplevelse.
Uh-huh.
Och det tycker jag är, så här, det är ju ändå liksom det egna ansvaret någonstans. För att det är också så att om man är en person som sprider väldigt mycket dålig energi på en arbetsplats, så påverkar ju det andra människor också. Så att du gör ju inte bara liksom dig själv en otjänst, men också dina kollegor.
Nej, och det är så här, alla har ju inte möjligheten att byta jobb eller skaffa nytt jobb, men då är det ju så här, då får man gå tillbaka och se så här, okej, men vad kan jag ha, se för möjligheter istället?
Ja,
i så fall.
Men du, på tal om barn då, för att vi i den aspekten så lever ju vi väldigt olika. Jag har ju två barn och lever riktigt så liksom småbarnsliv.
Och jag är ju fortfarande ett barn i en vuxen kvinnas kropp, när jag skojar.
Men det är vi för sig alla.
Ja, det är för sig alla.
Ja.
Nej, men vi lever ju totalt olika liv. Vi pratade om det här om dagen också, hur, om så här, vilka, alltså vilken frihet jag har att göra exakt som jag vill, när jag vill.
Mm. Alltid när du skickar så här, vill gå på mig med det här eventet, eller följ med på den här resan. Är så här.
Det är så här, 2 timmars yoga på lördagen.
Ja,
det är så här,
exakt.
Kan inte riktigt ta ledigt från... eller ta ledigt säger man väl inte.
Nej,
men det är ju...
Det är klart att jag kan, men för mig är det så här, det vi pratat om också. Jag jobbar ju liksom... Jag är fokuserad på mitt jobb i veckorna, och på helgerna är så här, det är dedikerat till familjen. Och det handlar mer om att då vill jag ju vara med familjen. Det är ju ett aktivt val. Det är ju som vi har pratat om också. Det handlar inte om att, så här, att man måste försöka klämma in det då, eller att man ska ha dåligt samvete. Utan det är ju ett val att jag vill vara med familjen. På samma sätt som du väljer att du vill gå och träna, och då prioriterar du bort andra saker. Och det måste vara okej.
Alltså, jag tror att jag hade levt ett annat liv idag om jag inte hade hamnat i utmaningen när det kommer till den punkten.
Ja. Tror du att du hade haft barn?
Det tror jag.
Ja.
För att jag var ju, det har jag pratat om i, eller det kommer jag prata om i mitt TED-talk som jag ska hålla då.
Mm.
Att jag, alltså jag var ju i en fas i livet, jag var lite som dig, alltså jag satsade mycket på karriären, jag jobbade mycket, men hade ändå börjat fundera på att det kanske var dags att skaffa barn.
Mm.
Jag menar, det var så här en naturlig del av livet just då.
Mm.
Och sen hamnade jag i det här.
Du fick väl också lite så här, jag kommer ihåg du var hos gynekologen någon gång. Det var väl i den vändan. Var du runt 30 i alla fall?
Ja, men det här var ju innan det. Och då, nej men jag tror att jag var 30. Det var ju bara någon så här rutinkoll.
Ja.
Och då var ju han, alltså jag kommer så väl ihåg den situationen, för jag blev ju lite så här, ja men det var lite, jag blev lite tagen av det, för att han var ju verkligen så här, det var en lite äldre man, gamla skolans gynekolog liksom. Han var ju så här, oj, har du funderat på att skaffa barn, så är det liksom, då måste du börja sätta igång nu.
Mm.
För att du så här, vad är det väl, äggen som så här minskar för varje år, eller hur?
Ja, precis. Du föds ju med ditt antal ägg, och sen varje år så minskar ju de.
Ja, precis. Mm. Och han var verkligen, har någon partner, och så här, har du, om du går i de här planerna, så då är det dags nu.
Mm.
Och jag var ju väldigt så här illa berörd, kommer jag ihåg, för att jag kände så här,
jag hade
inte tagit upp det. Nej, jag var just då, när jag var singel.
Mm.
Och jag hade inte, då hade jag inga större planer på att skaffa barn.
Nej.
Och då blev jag började ju bli så här väldigt orolig. Så jag kommer ihåg att jag började googla så här, gud, 30 år, alltså är det liksom, är det kört nu? Mm. Så det var ju också så här, jag menar, han sa ju det av all välmening. Mm. Alltså ur ett medicinskt syfte, alltså han hade ju inga bad intentions med det.
Nej.
Men det var ändå svårt att få höra det i det läget. Jag tror att många kan känna igen sig i den situationen också, som är i, som man kanske liksom, som är över 30, kanske inte har en partner, känner så här, klockan tickar, alltså jag måste träffa någon, jag måste så här, kommer jag kunna få barn?
Mm.
Men hela den stressen har, jag vet att det har förändrats genom, alltså de senaste 2 åren, via den här resan, för jag dels också att jag har fått ett annat perspektiv, såklart, på livet.
Mm.
Och sen opererade jag ju bort en äggstock.
Mm. Kan du inte berätta om det? För det är ju också en sån här grej, läkarna var ju bara, som förstod ju inte vad du menade.
Nej, alltså efter att jag hade fått beskedet om att det var obotligt, att jag liksom hade en väldigt dålig prognos och kanske inte ens skulle leva året ut, så skulle jag ju dra igång ganska starka cellgifter. Och då var jag kommer ihåg att det var du och Emmas, vår andra syster, som var så här, men du måste ju ta upp med dem, alltså hur liksom det här med...
Tänker du kring fertiliteten?
Fertiliteten.
Mm.
Så jag kommer ihåg att jag var ju så här, alltså jag kommer inte börja ta cellgifter förrän vi har pratat möjligheter kring det.
Mm.
Och de var ju lite så här, men alltså snälla, du kanske inte överlever året liksom. Mm. Det kanske inte är helt rätt läge att prata om det. Jag kommer ihåg att de var ganska så här, på den avdelningen där jag var, med väldigt svårt sjuka. De var så här, oj, alltså.
Han hade väl aldrig varit med om det.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Okej, hörni, gänget! Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror!
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Aldrig varit med om den situationen att någon var så här, nej, jag vill ha alternativ för
kunna eventuellt bli mamma.
Ja. Precis, eventuellt kunna bli mamma, så att han var ju så här, jag måste ta det liksom med teamet, med läkarteamet, vi måste kolla så här vilka möjligheter som finns. Så jag sa det, ja men då får du göra det, för att jag börjar inte behandlingen innan jag vet.
Mm.
Och då tog det ju alltså någon dag bara, så hade jag fått en tid på Huddinge med en specialistläkare där i fertilitet. Så jag åkte dit och då gav ju hon mig egentligen bara två alternativ. Jag tror att det var så här, operera ut ena äggstocken eller sätta mig på någon så här typ av hormonbehandling. Men vi hade ju inte tid för det då.
Nej.
Så att hon var ju så här, egentligen var det bara ett alternativ. Det var operera ut äggstocken, frys in den. Så finns den där. Så jag gjorde ju den operationen direkt.
Mm.
Och sen var jag så här, nu kan vi köra.
Nu kör vi.
Så jag var ju, när jag började med cellgifterna var jag ju nyopererad.
Mm.
Kom du ihåg, jag hade ju så ont.
Ja,
alltså, jag
herregud.
Var ju...
alltså.
Jag hade ju så här, alltså ärret var ju... Men alltså, så att jag är så glad att jag tog det beslutet ändå.
Mm.
För jag känner ändå så här... Jag har kommit till en punkt nu när jag känner så här att... Jag har inte längre den här bilden av att... Ja, jag kommer ha barn, jag kommer ha en egen familj.
Mm.
Det ska helst ske innan den och den åldern. Utan jag har kommit till en punkt när jag så här... Alltså dels för min behandling, alltså så länge jag är i en studie så kan jag inte, alltså jag får inte bli gravid.
Nej. Och det har ju hänt.
Ja, det det har det ju, syrran.
Nej, men det är ju det här som jag, alltså på ett sätt, syrran, så är bara, alltså din kropp och din kroppsförmåga att så här forcera.
Ja.
Och att det är sånt, jag tycker det på något sätt, det är så tydligt det är sån livskraft.
Ja, nej, men jag hade ju, det var ju, alltså det är exakt ett år sedan nu.
Mm.
Det var ju när jag var i min första studie. Jag har ju som sagt opererat ut en äggstock.
Mm.
Jag hade gått på den mest kraftfulla cytostatikan i över ett år.
Där man ju ska tappa liksom sin menstruation. Och,
precis, och då såg de ju att jag var gravid. Så på något sätt hade ju min kropp, alltså det är helt sjukt.
Ja, det är
mina läkare var ju så här, de var ju tvungna att dubbelkolla flera gånger att säga, men kan det verkligen stämma?
Ja.
Men det gjorde det ju.
Ja.
De var ju så här, antingen så fortsätter det med behandling. Så här, ja, det fanns ju inget alternativ egentligen.
Du fick ju inte behålla det. Alltså givet att du hade tagit alltså, den här typen av, nej, när du var med i studien
jag
också.
Jag kunde ju inte behålla det i det skedet heller eftersom, jag menar, då skulle jag behöva avbryta min egen behandling.
Jo, jag vet, men du fick ju heller inte det. Eftersom alltså, när man tar en studie så är det ju också förknippat med potentiella biverkningar. Och det vet de ju inte vad det eventuellt skulle kunna ge för fosterskador. Så det var, nej, också, men, en alltså, del i det.
Och, nej, men som du säger, jag fick inte behålla barnet.
Nej.
Det var ju ett år sedan och då var det ändå så här, jag var 33, mitt i behandling. Jag visste inte... liksom, vad den medicinska planen var.
Nej.
Så det var ju såklart ett jättejobbigt liksom, besked att få. Dels att jag var gravid, för att jag menar, vem trodde att jag hade kunnat bli det?
Nej.
Och sen också att jag inte hade makten själv över att få bestämma om jag ville behålla det eller inte.
Nej.
Men det var också så här, nu i efterhand så var det ju det enda rätta alternativet, såklart.
Ja.
Men med det sagt så har jag fått en helt annan syn på också. Det här med att det är inte självklart att jag kommer få barn. Alltså nej, att jag någonsin kommer. För att om jag är med i den här studien i 5 år till, 10 år till. Jag kommer inte kunna bli, eller nej, så här, jag får inte bli gravid så länge jag är med i en studie. Och jag har liksom någonstans kommit till att acceptera att det är så.
Mm.
Så hela den här liksom planen förut med att ja, men hur mitt liv kanske skulle se ut, den har jag fått lära mig att acceptera att den kommer kanske inte bli så.
Mm. Är det en sorg i dig eller är det, hur är känslan kring det?
Alltså första året så här, efter att jag opererade bort äggstockarna och började behandling, då kände jag så här, alltså tanken på att inte ha en egen familj, alltså det är klart att det var väldigt tungt, för jag kände så här, att liksom behöva tänka på det också.
Mm.
Men någonstans så blir det en sån liten del i när man känner att man, alltså i hela det här.
Mm.
Och det jag har kommit fram till också är att jag har ju livet.
Mm.
Jag lever, jag är jättelycklig, jag mår jättebra. Och någonstans är det, alltså det är det enda viktiga, oavsett om jag
verkligen
kommer få barn eller inte.
Nej, och sen är det också så här, som vi har pratat om någon gång tidigare också. Du, alltså där, du vet ju bara om din verklighet.
Ja.
Alltså så är det ju för alla som inte har barn. Man vet inte hur det är att ha barn.
Nej, man vet ju inte det.
Och det tror jag, liksom, det är väl jättebra. Man utgår från sin egen liksom, verklighet. Och jag vet inte vad jag vill komma med det. Men på ett sätt så tänker jag också att det kan bli liksom...
Men tror du inte att många ser den här personen som verkligen drömmer om det här livet med barn? Alltså man ser ju den här perfekta barnfamiljen med lycka och skratt och så här...
There's no such thing.
Nej. Det vet ju inte jag, men jag tänker bara så här, normen för hur det ska vara. Att så här, man ska ha en familj, man ska träffa en partner.
Mm.
Det är inte normalt att välja att inte ha barn.
Det är ju avvikande.
Barn. Precis, nu, är så här, nu har inte jag kanske det valet på det sättet. Så här, jag måste ju acceptera att nu är det så här.
Mm.
Och jag vet att mitt liv kommer bli fantastiskt även om jag inte får barn.
Och du kommer ha många barn omkring dig. Och lyxen i att... Ja, men alltså, eftersom
precis, lyxen i att kunna lämna när det blir
gnälligt. Du har ju världen som det är nu till exempel. Att du, så här, du är ju så här lekmoster och har liksom myset med barnen. Och sen när det ska nattas och liksom torkas och allt vad det är, då säger du godnatt och så åker du.
Ja, precis. Men jag tror också att det är så himla... Alltså jag kan förstå att personer som kämpar med att bli gravida... Och få barn, alltså jag kan inte ens föreställa mig vilken sorg det kanske är att leva i. Om man så här, gör allt för att bli gravida och liksom man har den drömmen och liksom på det perfekta livet. Och så här, jag förstår att det måste vara jättejobbigt.
Ja, för sen är det också så här, om man tittar på oss rent så här evolutionärt. Jag vet inte vad meningen med livet är. Men om vi tittar på rent liksom så här evolutionärt så skulle man ju kunna resonera kring att så här, men det är att fortplanta oss.
Mm.
Så det känns ju inte helt... Liksom, främmande att det finns en väldigt stark drivkraft i oss att vilja fortplanta oss. Och det är ju en annan aspekt i det här med att vi skaffar barn senare. Och som det här som liksom gynekologen sa till dig, det är ju så många kvinnor som har så svårt att få barn.
Ja.
Och det är ju fruktansvärt.
Mm.
Alltså det är också så här, när man väl har bestämt sig för att man vill ha barn.
Men för man tar, jag tror att många tar för givet att så här, det är klart att man ska kunna bli gravid och få barn. Och sen så kanske när man väl står där och inser att det går inte.
Nej.
Alltså det måste ju vara en väldigt svår situation.
Ja, och det är väl det som också är en aspekt i det. Att så här, man kanske har... jag tycker att det här är svårt för att på ett sätt är det lite så här antifeministiskt att prata om att... Ja, men att liksom stressa eller skamma kvinnor som inte har skaffat barn innan de är 35. För att de kanske har velat satsa på sin karriär eller varit ute och rest eller inte träffat liksom, den rätta. Samtidigt som det är sjukt viktigt att prata om att det blir svårare.
Ja, precis. För så här, faktum är ju att det blir svårare.
Ja, precis.
Ju äldre man blir.
Och jag kan ju snarare känna att så här, ja, men det här är ju det är så mycket större än bara liksom barnfrågan. Men bara en sån sak som... Till exempel så här, hur funkar min egen menstruationscykel?
Mm.
Alltså när har man ägglossning? Vad är funktionen med ägglossning?
Ja.
När har man mens? Varför har man mens? Alltså det här låter kanske helt sjukt, men jag kunde inte det förrän jag själv blev gravid.
Nej, när du började läsa på.
Exakt.
Om så här...
Ja, jag hade ingen koll på de här olika liksom, de här olika faserna i cykeln och liksom de olika hormonnivåerna som liksom går upp och går ner och så vidare. Och det är en sån sak som jag tänker så här, om vi hade fått förstå mer om våra kroppar, liksom vilken mycket större makt vi kanske hade haft över våra liv. För idag är också som du säger, vi tar bara för givet att den dagen vi bestämmer oss för att okej, men nu slutar vi med våra p-piller som vi ätit i 15 år. Ja, då blir vi gravida.
Precis,
imorgon.
Man har sin partner som man har levt med ett tag kanske och bara känner så här, ja, men nu är det dags att skaffa barn. Vi har allt annat på pappret.
Ja.
Nu är det bara den här lilla pusselbiten som saknas.
Ja, och det är ju sällan så enkelt.
Ja. Nej, nej men precis.
Det finns en tjej som jag följer på Instagram som heter Wolverine Kos, tror jag. Hon är ganska omtalad. Hon har en vass tunga. Men hon är oerhört inspirerande när det kommer till kvinnohälsa, tycker jag. Hon skriver mycket om hormonhälsa. Mm. Om hur och sättet vi lever, men också vad vi äter och sådär. Hur det påverkar våra hormoner och också då vår fertilitet.
Just det.
Och jag har lärt mig så sjukt mycket därifrån. Som jag aldrig hade fått lära mig i skolan eller... Men så när man gick till gynekologen när man var yngre, då var det bara så att det finns de här tre preventivmedlen. Välj vilket du ska ha.
Ja.
Det var ju det enda man fick lära sig. Man fick ju aldrig lära sig så här känner du kroppen när du är ägglossning. Så här, liksom det här är tecknena. Ingen sånt fick du lära dig.
Nej.
Och det är det som är så häftigt. När man väl lär sig det här, då kan du känna igen det extremt lätt.
Ja, men man lär sig att lyssna på kroppen på ett annat
sätt. Exakt.
Och liksom vara inkännande och kanske mer anpassa... Liksom vardagen efter det snarare än att bara så, okej, okay, nej, men sen alltså, varför blir jag så här och nu och gud, jag känner mig så svullen och det är det som är så kul också, jag pratar med en tjejkompis om det, alltså varje gång innan man har mens, alltså att man är så svullen i kroppen och varje gång så är man bara så alltså vad jobbigt det här är och så här. Men alltså man har ju det har ju varit så sedan man var 15 år och ändå är man ju lika så här frustrerad över att man känner sig kanske trött eller man får sötsug. Eller alltså hela den här.
Mm.
Men man vet ju att kroppen, det är så.
Mm, mm.
Så istället för att bara så här, jag vet inte. Alltså det är svårt att inte lägga vikt vid det. Men jag tror att många kan känna igen sig vid det också. Så här, att man känner sig inte i sitt A-game liksom.
Nej, och det tycker jag också är en så kul grej. För att alltså, det finns en reklam, jag vet inte om det är för Libresse eller Always eller en av de här kedjorna. Där det är en kvinna då, som de har porträtterat, det känns som att de har försökt vara lite så här inkluderande, fast de har verkligen inte lyckats. Men du vet, hon har en piercing, that's it ungefär. Men då i alla fall så, reklamen handlar i alla fall om att hon driver någon typ av fik, och så bär hon ut de här stora liksom, bänkarna som folk ska sitta på, och så filmar man henne så här långt ifrån, så kommer man och zoomar in och hon bär dem här, och hon tar i och man säger att hon är stark. Och sen är det väl någonting om att så här, även när jag har mens så vill jag vara i mitt A-game liksom. Jag är alltid på mitt bästa. Och då tänker jag så här, nej. Alltså det resonerar noll med mig.
Nej.
När man har mens så är man inte i sitt A-game.
Nej.
Och då vill man liksom helst bara få ligga i soffan i fred under en filt och att någon liksom talar varsamt till en. Och det där kan jag bli så trött på att så här, men som kvinna så absolut, det är bara på med den här bindan och sen är jag bara redo att fejsa världen och jag är mitt A-game. Så är det ju inte.
Nej.
Och det hade varit så befriande tycker jag om vi hade liksom, om vi bara hade kunnat få vara lite sköra de dagarna i månaden.
Ja. Men jag tror det är också så här att man måste gå tillbaka till sig själv och acceptera att det är okej att jag är så här.
Jo, precis. Men det är fortfarande inte... Om du skulle gå in på så här, din arbetsplats och säga så här... vet ni? Eller du vet, ett möte där du känner så här... Du har jättemycket mensvärk, liksom... Du känner dig frusen, du känner dig skör, du känner att så här, liksom, ditt självförtroende är lågt. Att, så här, alltså, vet ni... Skulle det vara okej om vi flyttar den här presentationen till nästa vecka? För jag har mens. Och jag är verkligen inte på mitt bästa. Jag menar, det är fortfarande oerhört icke-accepterat.
Ja, nej, men det
men
gör man inte.
Men det kanske hade varit bra.
Ja.
Alltså, tänk om vi hade haft det klimatet.
Ja, precis.
Där man hade kunnat... För det tänker jag som också, jag kommer inte ihåg, jag läste någonstans att man har uppmätt liksom, alltså hur intens menssmärtor kan vara. Alltså, om man skulle liksom applicera det på hur liksom, smärtan ska kännas för en man. Eller liknande.
Ja.
Men jag tror man läser någonstans som att det är som liksom en lätt hjärtattack. Om du då tänker att, så här, att liksom folk skulle
alltså,
leva med det.
Du kan inte jämföra med man-colden.
Nej, det
alltså,
är sant.
Den slår ju allt.
Ja, det är ju sant. Men jag menar, det är bara en så här intressant tanke att så här, alla kvinnor går med det här varje månad.
Ja.
Och det är bara så här game face on.
Det är ju verkligen, man gör ju bara det.
Ja, precis.
Och är det liksom, har man väldigt ont, då tar man ju en Alvedon och sen så kör man på.
Exakt. Jag kommer ihåg, jag har ett så himla starkt...
Fast det behöver ju vara så.
Ja, men jag vet.
För livet kan ju inte stanna upp för att man ligger, alltså, har mensvärk.
Nej, men man hade kanske kunnat ha ett lite mer så här tillåtande liv.
Ja,
alltså, att så här, och om det hade kunnat vara så att jag hade kunnat säga till dig, så, om du var min kollega, att så här, vet du, alltså, jag mår verkligen inte bra. Jag har så fruktansvärt mensvärk. Liksom, att hade vi inte kunnat flytta ett möte till nästa dag då? Det hade säkert inte varit något problem överhuvudtaget.
Nej.
Men då drar man ju hellre en sån vit lögn och liksom säger någonting annat. Men jag kommer ihåg ett sånt himla starkt minne från, kom du ihåg det JSM-et som var i Umeå? I deras innebassäng.
Du simmade så många i SM, ja, så jag har ingen aning.
Nej, men det var i alla fall ett mästerskap när jag, då hade jag mens under mästerskapet. Och jag tror att det är så här för många kvinnor, att när man, om man anstränger sig liksom exceptionellt när man har mens och mensvärk, då blir det liksom gånger tusen. Alltså det blir som, det kan nästan bli som så här kramper.
Fast rörelse är ju bra för,
ja, precis, men inte extrem.
Inte kanske lite, alltså, brott.
Nej, men precis, det här är just när det blir liksom, du vet, mjölksyra explosion. Jag kommer ihåg att jag hade simmat 200 bröstsim. När jag kom upp då, så var det som att, du vet, den här smärtan bara så här sköljde över mig. Och jag fick så fruktansvärt, alltså jag fick typ så här panik av smärtan.
Mm.
Och istället då för att liksom säga någonting, vad kan jag vara, jag kanske var så här 15.
Ja.
Istället för att då säga någonting, så här, jag har jätteont, jag skulle bara behöva gå ifrån, du vet, så står man där och jag ska lyssna på vad tränaren säger om hur mina splittar på varje 50 jag såg ut och hit. Och sen till slut så säger jag bara, jag ska bara gå in och duscha. Och då kommer jag ihåg att jag sitter själv i duschen i typ 45 minuter, och du vet, i fosterställning. Alltså jag typ så här, för att jag hade så ont, jag kunde knappt andas. Och istället för att liksom då så här, be om hjälp eller tala om att så, det här är det som händer, så liksom bara är man där med det själv i
man
sin
bara
egen...
tar det. Men det är det som precis. Är så himla sjukt, alltså man vågade, eller vågade, men det är också så här, man sa ju sällan till någon att man hade mens. Alltså det var ju till och med
absolut.
Så här, det kan jag komma ihåg, alltså jag tyckte till och med att det var jobbigt att köpa bindor och tamponger när jag handlade. Alltså det var ju, alltså, upp till bara för några år sedan tyckte jag fortfarande att det var lite så här, okej, nu vet liksom kassörskan att man belöder som fan här, så nu här är det en nattbinda och
största
tampongerna och hela köret liksom. Man vill ju gärna lägga på någonting annat på bandet.
Jag köper dem egentligen till någon annan.
Ja, precis. Nej, alltså du ska inte tro att det är jag som har mens här, utan jag.
Ja, precis. Hur skevt är inte det?
Ja, det är ju
Det mest naturliga i världen. Det är en förutsättning för allt liv, att kvinnor blöder.
Ja, och så är det ju. Och jag kommer ihåg också, då tänkte jag ju ofta så här, ja, men kanske om det var liksom en manlig personal i kassan, och så här, undrar vad han tänker nu. Nu tänker han så här att nu har jag mens, och så här, det måste ju vara pinsamt för honom att scanna in de här tampongerna. Oh, men det är så sjukt att det ska behöva vara så. Alltså man ska ju kunna lägga upp liksom de fetaste bindorna på bandet.
Exakt.
Och bara, jag har mens här, det är de här jag ska ha.
Ja, det borde verkligen inte vara liksom ett issue överhuvudtaget.
Nej.
Men det säger ju en del ändå, att, så här, att det är så, alltså det är fortfarande, trots att vi lever i ett sånt modernt samhälle, så finns det fortfarande liksom en del skam kopplat till de här frågorna. Ja.
Det var ju så kul, tvingade inte du i början när du träffade Lasse att han fick alltid gå och handla det, bara för att du visste att han tyckte att det var lite jobbigt. Och
du ville
också
utmana honom lite.
Ja, precis, du ville utmana honom lite, att han bara skulle gå till ICA och köpa tamponger och sånt till dig.
Ja, men det roliga var att han tyckte ju sen inte att det var jobbigt för 5 öre, så det var ju inte så kul längre.
Nej.
Ja, nej gud. Det finns så mycket man liksom har hymlat med i så här rädsla för vad som är okej och inte och sådär.
Ja, precis, och det är så mycket som hade blivit så mycket enklare om man bara släppte alla rädslor och tankar på vad som är accepterat kring det också. För jag menar, som du säger, det är helt naturligt. Alltså vi har ju liksom mens av en anledning. Exakt. Och det är...
Vi borde ju fira varenda gång vi har mens. För det betyder att vi, liksom, att vi är fertila.
Ja.
Ja.
Ja, nej.
Ja. Happy mens.
Ja, verkligen.
Ja, men på tal om barn. Så...
Dina barn eller?
Ja, men mina barn.
Dina barn.
Ja, mina barn. Så förra veckan så var Lycke då, var den äldsta. Då var hon, hängde hon med mormor en hel dag.
Och hon är ju 5.
Hon är 5, ja. De hade gått på bio i Målen och så hade Lycke fått gå och shoppa.
Vad hade de köpt då?
Ja, men alltså gud. Hon hade köpt en skinnkjol. ett par tights med unicorns i olika typer av regnbågsfärger. Och sen hade hon köpt en klänning också i regnbågens färger.
Åh, fantastiskt.
Mm, ja, hon var oerhört stolt. Nej, men så alltså sov hon ju där på kvällen sen hos mormor och morfar. Mellan dem i mitten av sängen. Och då var ju jag och min man själva med vår yngsta son bara. Och våra barn sover tillsammans. Och vi har egentligen samsovit med barnen hela tiden. Och samsovit, det är precis vad det låter. Det vill säga vi har sovit tillsammans med barnen.
Alltså alla fyra i samma?
Ja, och innan jag kom då så var det liksom alltid vi tre i samma.
Ja.
Men sen han har blivit lite äldre så sover de i samma säng. Och sen så kommer de oftast över vid typ så här 5 på morgonen. Och somnar om sista timmen hos oss. Men så vi hade gått och lagt oss då i vår... Så här, vi har köpt en extra stor säng nu också för att vi ska kunna sova alla i familjen. Men så vi hade gått och lagt oss i vår liksom, stora säng och jag hade sagt godnatt till varandra. Och Jack låg ju då själv inne i Lycke och Jacks säng. Och så blev både jag och Lasse tysta då, vi skulle ju somna. Och sen så efter några minuter så säger jag så här, älskling. Tänk att han ligger själv inne i den där stora, stora sängen.
Han sov väl?
Ja, han sov ju. Så många timmar. Och Lasse bara, ja, jag går och hämtar honom. Och så gick han och hämtade Jack och la honom mellan oss.
Vad mysigt.
Ja, så sjukt mysigt. Och sen så var ju han en vilde den natten, såklart. Då. Aha, du vet, här, den såklart. Natten vi skulle ha. Så han vaknade, vi har inga gardiner än i nya huset. Och ingen så här,
men det är ju väldigt stora fönster.
Precis, och solen går ju upp precis där. Så att det verkligen blir väldigt ljust, väldigt snabbt. Så han var ju uppe och härjade redan vid 5 eller vad då. Han kunde inte somna om. Och då till slut så gick jag upp med honom och så gick in och duschade. Eller jag gick in och duschade och sen så kom han in och ville duscha med mig. Och då så tog jag upp honom och han kände som att så här, du vet, han kändes lite trött och liksom, morgongrus i ögonen. Så då stod jag med honom i famnen och då så somnade han.
Gubben.
Ja, så jag stod där inne i typ så här 20 minuter, inte så miljövänligt jag vet. Men stod där inne i typ 20 minuter liksom med vattnet som rann på hans rygg. Och duschade med honom i famnen när han sov.
Åh, vilken fantastisk stund.
Alltså, fantastisk start på dagen. Mm. Ja, helt Gubben. Magiskt. Ja.
Hur går det med hunden förresten?
Ja, men just det. Det går inte så bra.
Funkade inte din lilla muta?
Nej, och det var inte bättre att jag sa det i podden.
Var det inte? Vad sa han om det?
Nu är jag på minus. Ja, nej, men det var inte framgångsrikt, helt enkelt. Och nu är jag liksom, har jag en ännu större uppförsbacke. Så att, to be continued. Vi får återkomma.
Kan vi köpa en gosehund? Gosedjur?
Ett gosedjur, ja.
Precis.
Ja. Nej, jag förstår. Så det som Lasses poäng är att, så här, att han verkligen kommer behöva gå ut och gå med den, att han så kommer behöva ta ansvaret eftersom det är han som är hemma mer.
Och så är det.
Ja, det finns ju risk för det, absolut. Men du, vad händer resten av veckan för dig då?
Ja, vad händer den här veckan? Jag är ju, liksom, mycket tid går ju åt det här TED-talket nu.
Och
jag
du är inte nervös och så, eller hur?
Nej.
Nej,
men jag pendlar faktiskt från att vara, jag vet att jag har ett väldigt bra tal.
Ja, då har du verkligen sådant.
Men nu är det mer att jag pendlar fram och tillbaka från att vara så här svinpeppad till att andra sekunden var så här, åh herregud, det är på engelska, jag ska stå inför alla de här människorna.
Hello.
Ja, precis. Alltså bara,
det kommer gå jättebra.
Talking English. Nej, men det är mer det här att man inte är van att prata engelska på det sättet. Men
ja,
jag kommer hela tiden tillbaka till att jag tycker att det är kul och det är det jag ska försöka fokusera på. Men jag har ju börjat så här, träna in talet och det har gjort mycket, kommer göra mycket den här veckan också. Sen ska jag till Umeå imorgon och spela in God kväll med SVT.
Ja,
jag skulle ju åkt dit egentligen i början av året, men sen fick jag ju corona, så då blev det inställt. Just men nu ska jag dit.
Ja.
Och sen senare i veckan ska ju vi på konsert.
Just det.
Du, jag och Lille Siren.
Så härligt, vi ska gå på Molly Sandén.
Det känns så sjukt också att göra det nu. Alltså så här, det var ju innan pandemin och så här, man gjorde sådana saker senast.
Ja, och vi hade ju bokat hennes, den här liksom arenaturnén innan covid. Och precis, så blev ju den inställd.
Ja.
Så att, nej, det ska bli grymt kul att
vara tillsammans. Jag får nästan lite så här gåshud när jag tänker på det. Alltså, vara på en konsert och höra musik live.
Ja. Alltså, jag längtar så mycket sedan. Och du vet vilken låt jag längtar mest till.
Ja. Nej, det ska bli så fantastiskt. Och Molly är så sjukt cool,
ja, tjej. Så att jag bara, alltså.
Nej, det ska bli fantastiskt.
Ja, jag håller med.
Så peppen jag ska
aldrig,
inför fredag.
Jag ska aldrig gå hem. Den måste vi avsluta podden med.
Ja.
Eller hur?
Vår favoritlåt.
Ja, gud, jag älskar den. Ja, men sedan, tack för
men nu måste vi gå hem. Eller inte gå hem, men
nej,
du
men
ska
nu,
till jobbet.
Jag ska till jobbet och du ska öva på ditt TED-talk.
Ja, precis.
Ja. Men tack för idag, sedan.
Mm. Puss,
hej.
Puss, puss.
Hej.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.